Då är det söndag och det är 1 maj. Och här sitter vi och inte demonstrerar. Va? Varför inte det? Borde vi inte vara någon annanstans?
Du menar att vi borde gå i demonstrationståg? Nu måste du vara bakfull, Johanna.
Hård kväll igår.
Ett sant vårtecken är att vi, istället för att sitta i din bil och podcasta, så sitter vi på en bänk vid Västerled i Äppelviken.
Ja. Och man kan sitta ute utan att det är kallt. Man liksom, ja, det är underbart.
Ja, men vi ber lite om ursäkt för vilken trafik det var här bakom.
Ja.
Ja. Ja. Ja, hur var din Valborg?
Jo, men den var spännande. Nej, det var den inte. Den var inte spännande. Men den var trevlig. Vi hade middag hemma först med några grannar. Och sen så är det ju så. Vi firar ju Valborg då på Ålstensängen. Det är ju en tradition där att man tänder en brasa där nere. Och det som är så intressant, men det som verkligen är som aldrig slår fel, det är ju typ att man går ner och sen så plötsligt vips så är barnen borta och då är det ju två så här stora skogspartier bredvid. Liksom. Och vartefter det blir mer och mer dunkelt så blir de där kolsvarta ju där. Och man undrar om jag har något barn där uppe i de där skogspartierna och springer omkring och man hör smällare. Och, så halva tiden går ju åt att liksom stå och spana efter. Och så dyker ett barn upp och då försvinner det andra och sen så håller man på där. Så lite så är det. Och så står man i en jättelång kö till någon sockervadd och sen så är det någon, så hör man Sköna Maj någonstans ganska långt bort. De har aldrig ljud på den här kören.
Men alltså, du är där i tid, hör jag.
Nej, i år kom jag faktiskt lagom till att de tände brasan.
Ja.
Jag har stått där något år innan.
Var
det långt
tal också?
Men det missade jag. Ja. Men det är det att man aldrig hör dem. Jag vet inte det där med ljudanläggning.
Det där är ju en klassiker alltså. Att ha dåligt ljud. Det är ett svenskt fenomen. Det finns väl inga som... Det hävdade alltid min pappa. Att när det var svenska filmer och svensk tv-dramatik så var det så otroligt dåligt ljud. Ja. Svårt att höra vad de sa. Jämför med amerikanska dit då. Det har aldrig några problem att höra vad de säger. Ja.
Nej, och där så, är ju verkligen... Ja. Serpentiner och ballonger och hela och bra ljud och allt det där.
Ja.
Nej, men så lite så var det, men jag tyckte det var trevligt. Ja. Det var precis lagom. Vi var kvar till fyrverkeriet och sen gick vi.
Ja.
Ni då?
Ja, men det var ju också middag hemma och sen gå ner då med sällskapet till Elnen och så står man där och tittar på varandra. det var väldigt mycket folk, men elden var ju liten, brasan.
Ja. Men jag tror att det var var det där förra året eller?
Ja.
Då var det ju, dels så var det ju att det blåste. Dels var det ju det att alla får ju dra ner sitt ris dit. Och då, tydligen så kan det dyka upp allt möjligt i den där brasan.
Ja, kylskåp
och annat. Ja, som ju kanske inte är världens bästa grejer att bränna upp. Men sen så var den jättehög och sen plötsligt att det blåste förra året. Så då kommer jag ihåg att jag stod där uppe i något av de här skogspartierna och plötsligt kom en vindpust och det känns som halva brasan liksom bara...
Ja, det var jättefarligt. Men jag måste säga, det är väl bra att det sker under skyddstillsyn och kommunen släpper dit bränsle, höll jag på att säga, för brasan. Men det var lite lite.
Ja, nej, men det var lite lite.
Va?
Ja.
Ja, nog om det.
Nog om det. Nu är det 1 maj. Ja. Och nu är det vår.
Ja.
Och idag så ska vi prata lite om saker vi har sett.
Ja.
Ja.
Och det kan vara det är allt från tv-serier till dokumentärer till... Ja, vad mer kan det vara?
Jag vet inte. Vad har du sett?
Jag vet inte.
Nej, det...
jag vill se.
Kanske. Jag säger vi vill se kanske också man kan prata om.
Ja.
Men nu ska vi prata om saker vi har sett och då jag blev lite så här rädd att vi hade pratat om det här förut, men jag tror inte att vi har pratat om det här. Jag vill att jag håller på att prata med alla möjliga om den här serien. Det går ju en serie, ligger upp en serie på HBO Nordic som heter Billions som jag strax såg för att jag tyckte att den var bra. Du har du också sett den?
Ja.
Vad tyckte du?
Jag måste säga att den är ju fängslande, den är sevärd, briljant skådespeleri, inte minst av Damian Lewis, han är ju alltid jättebra. Sen har jag, alltså en sak jag retar mig på väldigt mycket, det är ju skildringen av den där in-house-shrinken.
Ja, spännande.
Fruktansvärt alltså. Ja, spär på alla fördomar om psykologins möjligheter och hur det funkar så att säga. Hon är ju helt hon har ju liksom ett sjätte sinne den här kvinnan och kan få dem Och de är räddhågsna till att gå ut och göra världens affärer. Och hon har ju den här röntgenblicken och fantastiska intuitionen. I kombo med att hon är jättesnygg och utmanande. Mm. Alltså fullständigt orealistiskt är det. Och bara spär på återigen den här mytbilden om vad en psykolog kan göra.
Men hur vanligt är det? För jag tänkte så här, hon har ju en jättestor roll då, ja, i den här serien.
Ja.
Hur vanligt är det med så här in-house shrink psykolog?
Ska jag vara ärlig, jag har aldrig hört talas om det.
Nej.
Nej.
Inte det, så det är det något amerikanskt fenomen eller?
Vet inte.
Nej. För att här känns det som att det är så här, varje stort företag har också en psykolog som jobbar med det.
Ja.
Ja.
Nej. Nej, alltså intressant. Vi får söka info om det, men jag har aldrig hört talas om det. Alltså vad man vet är att det finns en HR-avdelning och att man kan söka stöd ibland hos HR-chef eller när det är HR-personal, men det här är ju något helt annat. Och sen när hon kommer, nu ska vi ha en session, och sen i övrigt så är det helt gränslöst. Hon umgås med dem och pratar med dem, och sen så, nu måste du ha den här sessionen hos mig.
Ja.
Och så kommer, det är faktiskt provocerande. Så utan liksom verklighetsförankring om hur det funkar.
Mm. Vi ska säga då, för er som inte har sett serien, ja, då är det ju då att den här är då, det är en kvinna som är psykolog som är precis allt det där som du precis, ja, nämnde. Så man bara känner så här, wow, vilken enorm person hon är.
Ja.
Hon jobbar då på det här företaget Damien Lewis, som, ja, har gjort, man anar, tvivelaktiga affärer.
Ja.
Skott sig på 11 september.
Ja.
Katastrofen. Hela hans företag som han jobbar då, de går i graven då när det händer, men han klarar sig.
Ja.
Och sen så på något vis så lyckas han tjäna väldigt mycket pengar då i samband med det här.
Ja, han gör ju, han säljer av eller köper upp eller vad det är han gör i alla fall. Han rider på liksom det kaoset som, ja, uppstår.
Ja.
Och gör sig en förmögenhet.
Ja, någon enorm förmögenhet. Ja. Han har liksom hus i Hampton och han, ja, bor jättefint och allt sådär. Och sen så då är ju då hon shrinken. Hon är då gift med liksom åklagaren i staden. Som, ja, då har fått ögonen på den här Damien Lewis. Och tänker att här är det verkligen skumraska affärer. Och han vill sätta dit honom. Så hon är ju en härlig sits mitt emellan de här, ja, två herrarna.
Ja.
Så hon bor ihop med den ena då. Gift med den ena. Och sen så då jobbar hon hos den andra. Och där har du storyn.
Ja, förlåt. Och deras relation. Den är ju så icke-trovärdig.
Mm.
Så det rätar jag mig också på. och sen ett annat inslag som gör mig så irriterad. Jag kommer snart berätta vad jag tycker är bra med fängslande med serien. Nu verkar det som att du är masochist. Varför tittar du på det? Nej, men det är också de här inslagen av S&M alltså.
Ja, då vet jag inte varför de ska vara där.
Nej, ja, men det är ungefär som vi måste slänga in där så vi kan vara säkra på att vi får tittare. Att de lever i det här sadomasochistiska förhållandet, att de går igång på det, ser en del scener med det. Och det är så pinsamt och tröttsamt och malplacerat. Varför kunde de inte skippa det?
Men jag tror att det är för att grejen, en stor del är ju det rent dramaturgiskt tekniska. Att de behöver ha, alltså man tänker ju hela tiden när kommer någon på honom. I och med att han också lever och gränsar. Han, ja, hänger ju utanför de här klubbarna, då är den här åklagaren, ja, som ägnar sig åt det här. Och han är ju i övrigt, det är Paul Giamatti som spelar honom. Och han är lite lätt korpulent och lite så här, man tänker inte att han är en kille som skulle hänga på såna här klubbar.
Så nej, han där är inte killen som skulle få den här
damen eller
den sköna shrinken.
Nej, det ska han inte heller lyckas få, men han har lyckats, men hans hjärna måste vara fantastisk. Ja. Så det är det han har gått igång på. Men det är det att hela tiden hotet av att någon ska upptäcka honom i den här situationen. Så det måste ju vara därför. Och då tänkte jag att kanske att de tar i så hårt för att det ska vara så pass hårt. Att om de skulle upptäcka att han går på den här typen av klubbar och har det här, då skulle det verkligen förgöra honom. Så att det är väl därför.
Ja, kanske är det det, men samtidigt så är det så spekulativt. För det är att de måste visa lite inslag av märklig porr för att vara riktigt säkra på att det här ska fängsla tittare. De hade ju kunnat greja det här med, varför, jag förstår, men hade inte han kunnat haft den här förblässen då i hemlighet på något sätt?
Den andra menar du?
Ja, nej, han, fast inte med henne.
Nej,
det kommer inte ihåg första scenen när han ligger.
Jo.
Ja. Och hon ställer sig, ursäkta mig, och kissar på honom. Det är så de börjar. Ja. Och då säger man, vad är det här?
Alltså? Jo, men det är precis. Jo, men så är det ju. Och, det, och då blir det ju verkligen så här, oj, vad är det här för serie? Jag kan tänka mig ganska många bara, va? Nej, att de själva har det i förhållandet, ja. Ja, den blir lite konstig.
För den blir lite konstigt. Jag måste säga det. Och jag tycker att det känns jädra.
Men jag sträcksåg den här ändå. Varför sträcksåg jag den?
Ja, varför gjorde du det? Alltså, vad jag tycker ändå, om jag tycker att det är snabbt tempo, det är rapp dialog. Jag tycker han, så vad heter han, Damian Lewis, vad heter rollkaraktären?
Axelrod. Han kallas för Axe.
Han är ju en lysande skådespelare. Mm. Och honom har de gjort intressant, för att han är inte schablonen. Han egentligen, jag menar, han är väldigt monogam. Han är å ena sidan girig och gör är tvivelaktig liksom, och
skor sig på
utnyttjar kapitalismen till fullo å ena sidan, och å andra sidan så är han oerhört generös, tar hand om, känslig. Så att han är mångfacetterad, och det är intressant. Han är inte Gordon Gekko rakt ut.
Nej. Vilket är ju så skönt. Ja. För annars så tänker man så här, nej, men nu kommer det bli den där kapitalisten som man kommer ogilla efter 3 sekunder. Men, men han är verkligen dubbel. Just det här med också att han är väldigt så här värna familjen. Där är ju snarare frun som är ganska tuff och hård i familjesituationen. Liksom. Malin Åkerman som spelar henne då. Men nej, jag tycker också att han är...
Som jag för övrigt tycker är en usel aktris. Och jag såg den ena efter den andra. Men han är fantastisk, tycker jag. Och sen så tycker jag också om dynamiken mellan han, chefsåklagaren. Vad är det han? Rhodes heter han. Vad heter han i förnamn? Ja. Ja. Men han, den här killen, hispanic, som representerar en minoritet som jobbar där.
Just det.
Som har fått överta.
Ja, precis.
Han gör en fantastisk roll. Ja. Det är så många frågeställningar som möts i det här. Det jag ser det med baksidan av kapitalismen och finanssektorn och all girighet som finns där. Sen är det en massa personliga öden, och sen ser det också om olika grupper i samhället, överklass, arbetarklass. Det är en massa clashar i det här.
Ja, och jobba sig upp. Liksom, ja, det här, de är ju rätt så nyrika, det här gänget, de här som har tjänat massa pengar på det, och sen så...
Medan han riksåklagaren, eller han som
åklagare... Han är ju överklass.
Ja, han verkligen. Ja, gått de fina skolorna och bott i de fina kvarteren. Ja.
Och lite också det där att han är så... Det finns ju något då med den här Axor som äger de här företagen. Att han så gärna vill sätta dit honom, och då anar man ju, det är inte bara det att han har tjänat massa pengar på kanske tvivelaktiga sätt, utan det är väl också det att hans fru jobbar där. Alltså det finns ju mycket av de där, lite det här med vem tillhör hon egentligen, och ja. Och ändå så finns det ju ingenting mellan dem liksom.
Nej, samtidigt som de har en enorm kemi, och den är spännande, måste jag säga. Sen ser det ju, det är snyggt gjort, och det är... Ja, och jag måste säga, jag tycker de sista avsnitten var riktigt, riktigt bra. Riktigt, riktigt bra.
Ja, men den är spännande. Jag tycker att den är spännande. Och det är väl det. Gillar man ekonomi och psykologi så får man fundera på lite kring trovärdigheten där. Vad som egentligen är görbart i de här sammanhangen. Men jag känner lite, oj, vilken spännande karaktär. Vad kan man egentligen åstadkomma? Och finns de här rollerna på riktigt och sådär? Och det är synd att de inte gjorde det då.
Ja, jo.
Varje företag ska
Men det är bra, det är ändå, det är välgjord underhållning. Ja. Mycket, mycket välgjord underhållning.
Den är värd att se, absolut tycker jag. Sett någonting annat, sistone, som du kan gå igång på?
Ja, vi började ju på tips från några tennisföräldrar som vi känner. Så började vi titta på någon som heter Mad Dogs. Som handlar om 4 killar, 4 män, 40 plus, en hel del i sina bagage, som åker och hälsar på den femte kompisen som i den här amerikanska varianten bor i Belize. Så åker de dit och så ska de umgås med honom, och så får man ta del av de massa intriger som har varit i de här kompisrelationerna. Men så visar det ju sig att den här mannen som bor där i Belize, som är ensamstående, han är involverad i knarkaffärer och en mängd olika saker som de dras in i. Och de har svårt att ta sig ut ur landet. Och det blir mer förveckling efter förveckling. Och de trampar i klaveret hela tiden. Och är med om otäcka situationer. Och tjafsas insemellan. Och de här tennisföräldrarna sa att den skulle vara helt fantastisk, den här serien. Och när jag sitter och tittar på den så blir jag bara irriterad och tänker, hur klantig kan man vara? Ja, och hur, de är ju så, vad irriterande det är. Och det är som en mismatch mellan Breaking Bad och vad heter den här killserien? Om det här gänget killar i Kalifornien eller...
Ja, de här som åker iväg
Entourage. Ja, det är som en kombo av det. Jag fattar ingenting och blir irriterad och lämnar liksom tv-rummet flera gånger. Sen nu vägrar jag titta på den här, men min man går igång på den ändå. Han håller ju med om att det inte riktigt tror sådär, men tycker ändå, tittar ändå. Sen googlar jag på det här och då visar det sig att det här är ju en amerikansk version av en brittisk serie som har varit, och den utspelar sig i Palma på Mallorca. Den här utspelar sig i Belize. Hur som helst så tittar vi klart på skiten, höll jag på att säga. Och de två sista avsnitten är riktigt bra, måste jag säga. Och sen så ska man ju vänta sig att säsong 2 ska komma. Men det visar sig att de kommer inte göra någon säsong 2.
Nej, det gick så bra då.
Nej. Amazon har dragits ur som finansiär. Ja, de trodde inte på manusförfattarnas idé.
Nej. Kanske inte har varit någon supertittning på den heller.
Nej. Så att den, ja, men så, den ligger, den finns nu på Viaplay.
Okej.
Okay. Ja. Så tycker du om Entourage där, och du tycker det är kul att följa ett medelålders män i grupp så titta på den. Väldigt vackra bilder från Belize. Nu är det ju inte från Belize, men utan det visar sig inspelat huvudsakligen i Sydafrika, men det, ja, det är vackert.
Allt är något, om du gillar.
Ja.
Om du gillar.
Vi ser män i grupp.
Män i grupp i vacker miljö.
Ja.
Ska du stå till på här.
Ja, det är ju en del roliga grejer som uppstår. Bland annat är det en kvinnlig karaktär. De träffar en som jobbar på ambassaden. Hon är obetalbar. Hon är mycket, mycket bra. Det kan vara värt att sitta och vänta på henne faktiskt, måste jag säga. Då är det riktigt.
Är det några kända skådespelare som är med?
Ja, alltså det är en av killarna var med i Sopranos. Han var ynglingen som var gift som knarka och som de satte på rehab, som var ganska våldsam och gift med hon, den här white trash bruden. Och han var ju genial i den rollen, och han är mycket bra skådis här också. Mycket, mycket bra.
Ja.
Har du sett något mer?
Jag ska först tipsa om en, jag tror att jag pratade om den här förut, jag tycker att den är så fruktansvärt rolig. Det finns en serie som heter Modern Family som ligger på Netflix, ligger den. Och den har gjorts i jättemånga säsonger. Nu är den uppe i, ja, nu hittar jag på här kanske, men jag tror att det är typ i alla fall 8, 9 säsongen någonting, nästa det, 10 kanske det. Som handlar om det är 3 familjer som man får följa. De sitter ihop.
Ja.
Så det är pappan som har hittat en ny fru, en ny stunning fru, verkligen så här 20 år yngre, och hela, hon kommer ifrån Colombia och du vet, lång och enorm figur, och hon heter, jag kommer inte ihåg vad heter hon som spelar, ja skitsamma, men i alla fall verkligen det här, så här klassiska, underskön. Och han är ganska rik då, för han har ett eget företag där han säljer garderober, tror jag det är. Ja. Men i alla fall, där är han. Och allt med det, med de två då. Och hon med sin liksom, temperament och vem hon är. Och så det här med att ändå ha en rik man och de bitarna. Och sen så finns det då hans 2 barn. Och då är det då dottern som är så klassisk, jätteduktig mamma. Som har skött hand om familjen. Och ganska på, ganska kontrollerande. Men så har du 3 barn, varav den äldsta barnet är jättesmart. Den andra dottern är mest så här, bara bryr sig om utseende. Så är en kille som är bara för omkring och tyckte att det, livet är allmänt skönt. Och så pappan där som är väldigt rolig, som bara är också lite så här allmänt, har inte stenkoll liksom. Hon ska råda den där familjen. Och sen så är det hennes brorsa som lever ihop i ett gayförhållande tillsammans med sin man då, som han är gift med, och de har då en dotter. Och de här 3 familjerna snurrar emellan, och det är ju som en sitcom, så det snurrar ju emellan. Och så ser det ju då klassisk sitcom-grej. Det kanske är 3 episoder som 3 sketcher som snurrar samtidigt, och hur de här förvecklingarna går in i varandra och sådär. Men jag skrattar högt alltså.
Menar
när
du
jag
det?
Tittar på den.
Men vad roligt, då ska vi börja titta på den.
Ja, gör det, för att jag tycker att den är så rolig. Och just för att de är så här. Manuset är jättekul.
Ja.
Och väldigt sådär kul, men men ändå inte kul, vi gör nära massa människor, utan kul, det är oftast att de gör nära sig själva, och så får de alla gå in och kommentera, så kan det klippas till att de sitter och kommenterar liksom sitt eget, sådär. Så ibland så pratar de rakt in i kameran,
ja,
på hur vi tänkte och sådär. Speciellt det här gayparet, de är så roliga. Ja, den är jätterolig. Så att är man lite så här, man har haft en tung dag, man orkar inte, ja, ta in någonting jättejobbigt, eller man bara vill ha lite underhållning, så är den lysande.
Ja.
More Than Family heter den. Och den har ju som sagt gått i, ja, nu är de uppe i många säsonger, så den är, det är många skålar.
Ja, mm, ja, vad, tack för det tipset. Ja. Det låter som...
Ja, den är väldigt, väldigt rolig. Ja, men den är faktiskt väldigt, väldigt kul. Och hur det snurrar där mellan alla, ja, barnen och allting sådär. Så den har jag sett. Men sen så har jag sett också en dokumentär som jag kan rekommendera, som är betydligt tyngre, som handlar om Ester Blenda Nordström, som var vår första vallraffande journalist, kan man säga. Alltså en som gick in och tog, hon gick in och tog jobb som piga. Det var sekelskiftet. Alltså hon levde ju då på 20-talet, var det där? 20-30-talet. Och tog jobb, hon jobbade på Svenska Dagbladet. Och så tog hon jobb som piga på någon bondgård i Småland, kanske var. Och sen så skrev man om det, hur det var. Och gjorde då en stor serie om det, som sen blev en bok också. En piga bland pigor heter den boken. Som gjorde henne jättekänd i Sverige. Aha. Och det är så häftigt att följa henne. För att hon var ju då dels kvinna och gör det här. Och vågar göra den här grejen. Och sen så gjorde hon det lite till sitt signum. Att hon åkte ut och reste och gjorde massa olika saker som hon sen skrev om. Hon korsade Atlanten, åkte till Argentina och får runt där. Och hon var hon tog jobb som lärarinna i någon sameby. Och hon gick med den här samebyn med renarna när de skulle åka över. Så var hon lärarinna där, så skrev hon om det. Så hon gjorde ju väldigt, skrev böcker då liksom. Mm. Och hon var väldigt fritänkande på sitt sätt. Hon levde, hon var gift ett tag, men bara ett resonemangsäktenskap. Men också för att hon skulle kunna komma iväg och på en resa. Så hade hon ett förhållande då med en kvinna som hon levde, inte levde med, men det var ett förhållande mellan dem liksom. Supermodig. Jättehäftigt. Man lär sig jättemycket om historik, och är man intresserad av journalistik och media, så är det ju också jättespännande att höra om hur hon redan då liksom.
Ja,
ja, men det här var ju innan världskrigen och innan Europa såg ut, och hur hon levde då. Hon kom ju från en välbärgad familj, så det kan man ju liksom, hon hade ju
och så sedan en valmöjlighet. Ja, eller hon utnyttjade den valmöjlighet som fanns. För det hade ju samtidigt kunnat bli verkligen att vara fast i en kvinnoroll.
Jo, men hon kunde. Hon hade ju råd med det på något vis. Hon kunde ju få med sig pengar, så kunde hon sticka på de här resorna. Ja. Så att hon levde ju det livet. Men slutar tragiskt, hennes liv.
Ja.
Men hon maxade, kan man säga, när hon levde. Det var väldigt... den ligger uppe på SVT Play. Så det kan jag verkligen rekommendera.
Det slår mig nu när vi pratar. Det finns en annan som Jens Lind gjorde kring... Vad 17 hette hon? Kan ha varit Elsa? Hur som helst, en kvinna som född slutet av 1800-talet, som tog olympisk medalj i simhopp.
Ja, det känner
jag igen. Ja, man får följa det, man får följa hennes bakgrund och hur hon tog simhopp. Och hur det var. Alltså det är mycket kvinnohistoria, men också... olympisk historia, idrottshistoria och inte minst hennes levnad. Hur hon sen då i samband med den där olympiaden träffar en annan man som ägnar sig åt simhopp och som har bott i USA. Han är svensk men har utvandrat och försörjer sig där. Han är med någon show. Det är väldigt vanligt att man åker över till USA. Och sen är det överhuvudtaget väldigt mycket kring just hur många det var som emigrerade till USA. Mm. USA kallades ju för... vad var de kallade? Lilla Sverige var lilla USA eller Amerika, lilla Amerika, men kring den utvandringen, hur vanlig den var. Men så får man följa, hon gifte sig ju sen med honom och de etablerade sig i USA, och så får man följa deras liv som är helt fantastisk, och hennes karriär där och ja, ända tills hon går bort. Också ett fantastiskt kvinnoporträtt. Mm. Det är så välgjort. Och också en fantastisk kärlekshistoria. Och, ja, det är både idrottshistoria och kulturhistoria. Den ligger också på SVT Play. Jens Lind. Ja, ja. Kommer tyvärr inte ihåg vad hon heter. Var det Elsa, Lisa? Något sånt.
Mm. Ja, vad spännande.
Men det är en dokumentär, så det är ju bara att gå in och kolla. Ja, Jens Lind. Ja, jättebra också.
Uttaget tycker jag, när man går in och tittar där bland dokumentärerna, när man känner att man vill förkovra sig, så finns det jättemycket bra där.
Finns en, har du sett den här om Netanyahu?
Nej, men jag har sett att den ligger där, men jag har inte sett den.
Den är väldigt intressant och bra. Titta på den också. Ja.
Lite av varje där då?
Ja, det var lite av varje. Fitt
tips.
Ja.
Nu berättar vi nästan ingenting personligt.
Nej.
Nej. Det är en sån tid.
Ja. Tack för nu, vi hörs.
Hej då!